Ska vi samla oss ett ögonblick i bön? Herre, nu tackar vi dig att du själv möter oss med din heliga ande i ditt ord. Herre, samla nu våra tankar, gör våra hjärtan stilla. Du som ser och vet långt mer än vi om kyrkan och livet i världen och framtiden. Du som själv har varit här som en av oss och burit all vår nöd och all vår skuld i din kropp upp på korsets trä. Tack att du nu är här också nu och vill med din helige ande tala till oss. Herre, hjälp oss att lyssna så att vi kan höra din röst. Amen. En annan grund kan ingen lägga än den som redan är lagd, nämligen Jesus Kristus. Vi känner alla det här ordet ur första Korintierbrevets tredje kapitel och den elfte versen. Här beskriver aposteln Paulus hur det gick till när den kristna församlingen i Korint kom till. Efter den nåd som blev mig given, skriver han, lade jag grunden som en förfaren byggmästare. Och lite närmare hur det gick till får vi höra i kapitlet före det tredje kapitlet. Jo, säger han, när jag kom till er, då hade jag föresatt mig att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom såsom korsfäst. Detta är alltså den grund på vilken församlingen i Korint är byggd och på vilken varje kristen församling, hela den kristna kyrkan, är byggd, om det är en sann Kristi kyrka. Budskapet om Jesus Kristus, den korsfäste och uppståndne, och tron på honom. Och, säger han nu, en annan grund kan ingen lägga. Det vill säga en grund som håller, som är fast och orubblig för både tiden och evigheten. Detta är den enda tänkbara och hållbara grunden för en kristen församling och därmed för hela kyrkan. För kyrkan tar ju gestalt i församlingen. Nu ska vi inte fatta det här så att det bara är själva läran om korset och försoningen och rättfärdiggörelsen genom tron som är grunden. Ibland har man framställt det så att bara vi är överens i denna grundläggande fråga, sen kan vi ha olika meningar i andra frågor om vad kyrkan är, om dop och nattvard och ämbet och annat. Det är av mindre betydelse. Nej, så kan man inte säga. För hela Bibeln, även Gamla testamentet, vittnar om Kristus. Han är Bibelns kärna och stjärna, det vill säga medelpunkten. Och därför hör hela Bibeln, allt Guds ord, med till den fasta grunden. Men vi får aldrig glömma att medelpunkten i allt detta är Jesus Kristus. Vad betyder nu det här för oss idag? Ja, det betyder att kyrkans främsta och viktigaste uppgift är att förkunna glädjebudskapet om Kristus, den korsfäste och levande Herren. I ett folk och i en kultur där de flesta ser detta budskap som rena dårskapen, ska kyrkan envist och tålmodigt förkunna Kristus och den anstötliga nåden, lika väl som de bud som han har givit och som ju ofta kolliderar med människors värderingar och livsmönster. Bara i detta evangelium ligger den oövervinnliga kraften. Ty, står det, evangelium är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. När detta evangelium förkunnas i sin helhet, även med lagens skärpa, då verkar nämligen den helige ande med den väldiga styrkas kraft som blev uppenbar genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Detta är alltså kyrkans uppgift. Detta först och sist. Och därför är det också vår uppgift. Och det första jag nu skulle vilja stryka under och säga, det är detta, vår uppgift. Vi som vill bygga på den grund som en gång är lagd av Herrens apostlar. Vår uppgift är inte i första hand att kritisera och protestera, utan att bereda väg för glädjens evangelium. Jag tror det är viktigt att vi påminner varandra om det. För när man ser allt eländet i kyrkan är det lätt att hamna i bara kritik och negativism. Men det är viktigt att vi här håller balansen, att vi har målet klart för oss, nämligen att, som aposteln säger, Kristus nu som alltid ska bli känd, både bland oss själva och i vårt folk. Men till detta hör naturligtvis också en saklig och konstruktiv kritik av allt det som är fel i kyrkan och bland oss själva idag. När vi till exempel ser hur Stockholmsteologin, om jag får kalla den så, får göra sig bred i försvar för homosexualitet och annan otukt, och därmed sätter Guds ord helt åt sidan, eller när man i ivern att anpassa kyrkan till vad folk tycker låter nyandliga rörelser eller främmande religioner likställas med kristen tro, ja, visst måste vi då kritisera. Kyrkan kan inte få vara en spegel av samhället med dess pluralism, där var och en får trycka och tro ungefär vad han vill. Var och en får ha sin egen trosuppfattning och alla är lika bra. Det är ju en gängse syn idag. Nej, det är inte sant. Kyrkan har bara en tro, tron på Kristus. Eller visst måste vi ha rätt att vara kritiska när kyrkans ledare vägrar prästviga eller ge befordran åt män som inte kan acceptera att i allt samarbeta med kvinnopräster, trots att de i övrigt är högt meriterade. Eller visst måste vi ha rätt att sakligt kritisera vissa inslag i de nya kyrkliga böckerna, i förslagen som årets kyrkomöte ska ta ställning till. Till exempel att påtala att en del psalmer i det nya förslaget präglas av en uttunnad teologi, att kärnfulla ord som synd och nåd, prästämbete, omvändelse och så vidare har tagits bort eller försvagats. Att lagen och lagens verk fördunklas och därmed nåden i Kristus bara blir ett allmänt uttryck för att Gud är god. Och det här gäller ju också den nya bibelöversättningen NT81 och den nya kyrkohandboken. Kyrkans texter, också i sång och liturgi, ska återspegla Kristi härlighet. Den ska naturligtvis också ge uttryck för människans kamp och fall och upprättelse, så som Bibeln så realistiskt gör det. Men målet, även i de kyrkliga böckerna, ska hela tiden vara att man drives till Kristus för att sen göra hans gärningar kunniga bland människor. Visst ska vi ha rätt att kritisera på ett rätt sätt, och vi har anledning att göra det sakligt, öppet, rejält och hederligt. Men när detta är sagt, då får vi heller inte glömma att också i de nya förslagen finns det positiva ting. Den nya evangelieboken till exempel har givit oss en möjlighet att i gudstjänsten varje söndag få in gamla testamentets rika skatter, och det är ju en mycket stor och efterlängtad förbättring. Och när det gäller bibelöversättningen NT81 är vi alla överens om att där finns det många fläckar, framförallt i kommentardelen. Men vi ska också minnas att 1917 års översättning sannligen också har sina fel. Det är som en av våra lärda bibeltrogna bröder nyligen sa: vilken översättning är fullkomlig? Där får jag väl för min del säga att den bästa jag tycker finns att läsa nu, det är Bo Giertz översättning i sin underbara svenska och sin enkla och raka översättning av grundtexten så. Även den nya gudstjänstordningen har sina positiva sidor om man tar vara på dem och bevarar ändå en god struktur. Till exempel detta att församlingen ges tillfälle att vara mer aktiv. Alltså, i vår kritik får vi inte hamna bara i negativism och surhet. Vi måste vara nyanserade och se klart vad som är fel och vad som eventuellt kan vara gott. Kritik mot nya kyrkliga böcker, det har alltid uppstått. När 1811 års handbok och 1819 års psalmbok kom ut var oppositionen från framförallt gammalläsarna i Norrland massiv. Men det är märkligt att se att till exempel Rosenius, som givetvis delade mycket av den kritiken, ändå uppmanar de troende att inte överge kyrkans gudstjänst och nattvardsbord. Därför menar jag att det är fel att, som nyligen har skett, uppmana till bojkott mot gudstjänster där den nya gudstjänstordningen och den nya evangelieboken användes. Då slår vi igen dörrar som behöver stå öppna. Jag tror vi ska ha klart för oss att ofelbart renläriga böcker kommer vi aldrig något sammanhang eller någon grupp att få. Då är det bättre att undervisa om de eventuella felaktigheter som vi ser, så att människor är vakna. Det här, vad jag här vill ha sagt, är alltså sammanfattningsvis detta. Visst har vi anledning att vara vakna för kyrkans svaghet och villfarelser som sprids, och våga påtala dem. Det gjorde Paulus och de andra apostlarna kraftfullt. Men låt oss inte glömma att vara sakliga i vår kritik, och att rikta kritiken också mot oss själva, eftersom också vi på många sätt är fulla av svaghet. Och framförallt inte låsa oss fast i en negativ kritik. Glädjebudskapet om Kristus och vad han har gjort ska dominera i allt vad vi gör och säger. Guds folk ska vara en armé på offensiven, inte nedgrävd i skyttegravar och snart på reträtt. Och detta svarar också mot ett stort behov i vårt folk idag. Det finns ju många tecken på att människor nu börjar fråga efter livets mening, ja, fråga efter Gud. Det är för deras skull, för vårt folks skull, som vi ska bära ut glädjebudskapet om Kristus, den korsfäste och uppståndne, både från predikstolarna och genom vårt liv och våra gärningar. Och det menar jag Det kan vi ännu göra i vår gamla svenska kyrkoorganisation. Hur mycket fel det ändå är, trots allt är på den och bland de som leder den. Det är alltså det första. Och så det andra. Så länge den fasta apostoliska grunden finns kvar i vår kyrka, så står vi också kvar och arbetar för kyrkans restaurering. Vi står kvar och arbetar för att kyrkan ska bli restaurerad. Det är sant att starka krafter vill rasera den grunden som det handlar om, bekännelsegrunden. Men ännu är den svenska kyrkan i lag förpliktad till Guds ord, så som det är oss givet i Gamla testamentets och Nya testamentets skrifter, och så som det i våra bekännelseskrifter förklaras. Nu är det sant, som det ofta har påpekats, att här finns det en motsägelse i vår svenska lag. Å ena sidan är kyrkan förpliktad till Guds ord som den högsta auktoriteten. Å andra sidan sägs det att all offentlig makt utgår från folket. Och att det nya kyrkomötet fått statens bemyndigande att besluta i lärofrågor. Här har vi uppenbart en motsägelse. Och människor kan ställa sig frågan, är det Guds ord som är auktoriteten? Eller är det kyrkomötet? Eller staten som har givit kyrkomötet? Eller menat sig kunna giva kyrkomötet denna rätt att besluta i lärofråg? Ja, vem har givit staten bemyndigade härtill? Myndighet över Guds ords lära. Men nu hävdar vi med Luther alldeles bestämt att ingen påve eller statsmakt eller något kyrkomöte i världen har rätt att stifta lagar som strider mot Guds ord. Om så sker, då gäller regeln att man måste lyda Gud mer än människor. Det ordet gäller kvinnoprästbeslutet 1958 och alla beslut som kan tänkas komma. Men än så länge är det dock så att kyrkan är förpliktad till apostlarnas och evangelisternas tro och bekännelse. Och om kyrkans ledare och övriga medlemmar sviker sin uppgift att bära fram ett fulltornigt evangelium om Kristus, ja, då är det vår plikt att fortsätta att göra det i just denna kyrkoorganisation som trots allt når så många människor, och där människor allt fort kommer för att få bröd för sina själar. Och det finns, det vet vi alla, många i kyrkan som inte har böjt knä för Baal, även om de inte har slutit upp i våra led och tillhör synoden. Nu finns det inom våra led röster som höjs för att vi ska lämna kyrkan. Vi uppmanas till det. Att våra fiender gör det är ju förklarligt. Men även bland våra vänner finns till exempel den värdade brodern Gia Danell, som betytt så mycket som predikant och skribent, som säger så och som skarpt kritiserar synoden för dess så kallade samexistens. Vad ska vi svara på det? Många av oss minns den gamle kämpen och förkunnaren Axel B. Svensson, grundare och i många år ledare för Bibeltrogna vänner. Han brottades mycket med den här frågan, om man skulle stå kvar i kyrkan eller ej. Men på senare år av sitt liv hävdade han mycket bestämt att de bekännelsetrogna borde stå kvar i kyrkan trots hennes svaghet och avfall. Och hans huvudargument var att varken profeterna eller Jesus själv eller apostlarna lämnade dess förordade att man skulle utträda ur den judiska kyrkan, som han säger, eller lämna dess gemenskap. trots att den ju i långa stycken var avfallen, och trots att man korsfäste och förkastade Guds Messias. Senare har jag fått klart för mig varifrån Axel B. hämtade de här argumenten. Det var från Rosenius, som har två kraftfulla artiklar i de här frågorna i Pietisten 1851-1859. Där säger han bland annat så här: Kristus själv gick i 30 år som en stilla medlem av den judiska kyrkan, tog dess båda sakrament i kyrkans ordning och gick flitigt i synagogan och i templet. Och när han som lärare uppträdde mot villfarelserna avbröt han dock inte den yttre kyrkogemenskapen. Slut på det citatet. På samma sätt handlade ju också den unga kyrkan och också Paulus. Varför gjorde han det? Jo, säger Rosenius, han såg nämligen att genom en fullkomlig brytning med den judiska statskyrkan vore han urståndsatt att så välsignelserikt verka på judarna som när han tillhörde kyrkan. Och Rosenius tillägger: se här hur en apostel tänker. Se här det rätta nitet och den rätta kärleken. Och det här, menar jag, det gäller också oss. Vårt främsta ärende är att evangeliet ska nå så många som möjligt. Och då har vi ännu stora möjligheter i kyrkan. Skulle vi utträda och bilda någon liten bekännelsekyrka, så blev vi mänskligt att döma bara en liten isolerad grupp. När apostlarna och de första kristna kunde leva i samexistens med den judiska kyrkan, då bör också vi kunna göra det i den svenska kyrkan. Ja, men säger någon, nu stryps ju tillgången på bekännelsetrogna präster i många stift. Hur går det då? Ja, det här är en mycket allvarlig fråga, som för närvarande utredes och mycket noga överväges i synodens styrelse, och som kommer att tas upp nu vid riksstämman. Samtliga biskopar uppvaktas nu och alla tänkbara vägar och åtgärder övervägs. För min del tycker jag ändå det ligger en trygghet i att få vara med i en gemenskap där dessa frågor på allvar bearbetas. Så länge vi inom kyrkan kan få bära ut evangelium i sin fullhet rent och klart, ska vi göra det. Det gäller oss som står i predikoämbetet, och det gäller er alla i de troendes allmänna prästadöme. Blir vi utdrivna, så som de första kristna blev, liksom de evangeliska på 1500-talet, då är det en sak. Men frivilligt går vi inte. Ty, som Bo Giertz nyligen sa, man kan helt enkelt inte bilda en kyrka. Då blir det människoverk. Och så det tredje. Om vi bygger på den grund som en gång är lagd, då har vi Herren med oss, och han ska själv strida för oss. Herren ska strida för er, och ni ska vara stilla därvid. Det var ett ord som Israels folk fick i ett mycket trängt läge, när fienderna tycktes övermäktiga och allt hopp ute. Herren ska strida för er och ni ska vara stilla därvid. Det måste ha varit ett svårt prov för ivriga kämpar att se de fientliga herrarna rycka allt närmare och inget få göra. Varken kämpa eller fly, bara vara stilla. Det här är svårt för oss också ibland. Vi ser inga resultat av synodens arbete. Inte heller trängs den med i massmedias rubriker. Vad gör våra ledare? Strider de inte? Herren ska strida för er. Ni ska vara stilla därvid. Stillhet är nu inte detsamma som lättja och overksamhet. Stillhet kan innebära koncentration på det väsentliga. När apostlarna och de första kristna stannade i stillhet i Jerusalem på Jesu befallning, då står det att de höll endräktigt ut i bön medan de väntade på den utgjutelse av anden som de fått löfte om. Och där har också vi en viktig uppgift, att hålla ut i bön för vår kyrka, att Gud åter ville sända väckelsens och förnyelsens ande över oss. Det är en väsentlig uppgift som vi kanske både den ena och den andra av oss har lätt för att glömma eller inte vara uthålliga i. Väckelsens och förnyelsens ande. Sådana vindar blåser ju på många håll i världen. Och vi möter dem också i våra bygder. Här gäller det att bli stilla och fråga: Herre, är det din ande som är på färd? Hjälp oss då att inte stå emot, så som kyrkan ibland gjorde under förra århundradets väckelser. Men det gäller att pröva andarna. Ibland ser vi att direkta villfarelser blandas in i de nya rörelserna, så som till exempel i Livets ords rörelse som kommer ju från Uppsala. Då ska vi klart och öppet visa på det, men samtidigt vara öppna för väckelsens ande. Här gäller det verkligen att vara vaken. Är det Gud som genom dessa andens vindar strider för sitt folks förnyelse och till frälsning för längtande människor, då kan vi inte stå emot och ska det inte heller. Det är inte säkert att en väckelse 1986 tar samma former som för 100 år sedan. Här må vi alla verkligen bedja om vishetens ande och gåvan att kunna pröva andarna, så att vi kan behålla det som är gott och förkasta det som är ont. Och jag såg när det gäller det här en bok på bokbordet som ger en mycket god vägledning just när det gäller den nya trosförkunnelsen, som man kallar det. Den kan ni sen få hjälp att hitta. Där tas det verkligen på allvar upp vad som är andens verk och vad som är människoverk i det nya som är på färd. Herren ska strida för er. Det är ett löfte som också vi må ta vara på. På oss ankommer det att sluta oss samman i bön och arbete. Det gäller alla som vill bygga på den grund som en gång för alla är lagd. Den som i Efesierbrevet beskrivs som apostlarnas och profeternas grundval, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Det är den bestående grunden. Själafienden vill göra allt för att splittra oss. Hans motto har alltid varit detsamma som den romerske kejsarens: söndra och härska. Divide et impera, söndra och härska. Det lyckades han med 1958. Tecken på en begynnande väckelse och förnyelse i kyrkan var på väg. Då lyckades han, själafienden, föra fram en stridsfråga som splittrade kyrkan. Men vi ska inte glömma att hans taktik är densamma idag. Olika bekännelsetrogna grupper kritiserar varandra för bristande renlärighet. Och man ser inte att den som allra mest tjänar på denna splittring, det är han, lögnens furste, som vill förhindra ett enigt Guds folk att bära ut det glada budskapet om frälsningen i Kristus. Och de som förlorar, det är de många som Gud kanske kunde föra till tro in i ljusets rike, om han med sin ande fick verka i sina trogna. Herren skall strida för er. Striden är Herrens, inte vår. Är det så att vi i splittring och renlärigt självupptagenhet sviker, då söker Herren andra villiga redskap. Så låt oss nu inte i missmod och i uppgivenhet tro att striden är hopplös och att vi lika gärna kan lägga ner vapnen. Men vi ska inte heller tro att vi i egen kraft kan uträtta något. Vill vi troget hålla oss till den grund som en gång är lagd, och i uthållig bön och troget bruk av ordet och nattvarden vara öppna för Guds andes verk i oss och med oss, då ska vi få se, kanske förr än vi anar, att Herrens väldiga styrkas kraft är ofärde. Också i denna tid, också i vår svenska kyrka. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen.